Matteus 5 och 27. Ni har hört att det är sagt: du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, skriv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna. Låt oss börja med att be. Tack Herre för att du har gett oss ditt ord. Tack Herre för att du är tydlig och rak in i våra liv. Tack Herre för att vi får mötas här som en gemenskap som vill söka dig. Söka förstå dig. Och leva nära dig. Jag ber att du uppenbarar synd i våra liv. För att vi, inte för att vi ska bli fördömda. Utan för att vi ska få kunna leva i frihet. I det ljuset som du vill att vi ska leva i. För du har inte kallat oss till slaveri under synd. Eller att leva i ett mörker där vi försöker gömma våra synder och vad vi gör fel. Du har kallat oss till ett liv i frihet. Ett liv i frihet med dig. Tack Herre att vi kan få söka det livet. Leva det tillsammans som en gemenskap. Och jag ber nu Herre att du utgjuter din heliga ande över mig. Och över oss alla för att vi ska kunna ta till oss ditt ord. Och att ditt ord och din heliga ande verkar i våra liv. Till förändring och till liv och till frihet. Amen. Det handlar om äktenskapsbrott. Alltså äktenskapsbrott konkret. Det är när någon person som är gift har sex med en person som den inte är gift med. Eller när en person som inte är gift har sex med en annan person som den inte är gift med, som är gift då. Då bryter de äktenskapet på något sätt. Antingen sitt eget eller någon annans. Men Jesus drar det ännu längre. Han säger att begäret, det börjar här. Det börjar i hjärtat. Äktenskapet börjar i hjärtat. Som all annan synd. Det börjar här, i oss. Och han drar det så långt som att när du ser på någon med begär, då är det synd. Då är det att du har redan gjort synden i hjärtat. Och sen går han vidare med att säga att ta itu med synden. Ta itu med problemen direkt. För annars kan det få allvarliga följder. Riktigt allvarliga följder. Jag går vidare med att läsa vad som Jesus talar om här. Ifrån Matteus 5:17. För det är så här han inleder det här stycket vi är i nu. Och som jag predikar ifrån. Och där står det så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen säger jag er. Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om min rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, ska inte komma in i himmelriket. Det här inleder ett stycke där Jesus först säger så här: ni har hört, alltså vad ni har hört, folk har sagt till er. Och sen säger han: men jag säger er. Detta säger han inte för att lägga till lagen. den lagen som judarna hade fått genom Mose, utan för att upprätta den igen och för att fullborda, för att uppfylla. För det är otillräckligt med en rättfärdighet som bara syns på ytan. Det räcker inte med att vi har en ser rättfärdiga ut om folk skulle se på oss. Gud vill att vi har rättfärdighet i hjärtat. Och Jesus säger att det räcker inte med det yttre. Det räcker inte med hur farisén och skriftlärdas rättfärdighet. Det måste vara mer rättfärdighet än så för att man ska kunna få del av Guds rike. Fariséerna hade förenklat Guds lag. Det bara handlar om ytan. Men när Gud gav den lagen och sitt evangelium och sina profeter, så var han tydlig med att det är inte bara det yttre det handlar om. Det handlar om det inre, det handlar om hjärtat. Det har alltid varit så. De utgick från samma ställe. Både Jesus och fariséerna utgick från lagen, från Mose lag, som det står om i andra Mosebok 20:14. Där står det: du ska inte begå äktenskapsbrott. Det är ett av de 10 budorden. Och de hade samma utgångspunkt, Jesus och fariséerna. Båda läste det, men de drog lite annorlunda slutsatser utifrån dem. Och Jesus, han går till rätta med fariséerna och de skriftlärda. Och då säger han så här. Vi kan läsa om det i Matteus 23:23. Han säger så här: ve er, skriftlärda fariséerna, ni hycklare. Ni är tionde av mynta och dill och kummin, men försumma det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare. Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är det full av rofferi och omåttlighet. Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar, utanpå ser det ut att vara vackra, men inuti är det full av de dödas ben och all slags orenhet. Så är det också med er, utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Fariséerna och skriftlärda, de missade det viktigaste. De valde att inte fokusera på vad Gud tyckte är viktigast. De valde att lägga vad Gud ville, att det handlade om ytan, vad folk såg, vad andra kunde uppfatta. Och Jesus går till rätta med dem för det. Han säger: ni missar det viktigaste. Ni försöker ta itu med problemen på ytan utan att komma åt roten, hjärtat. Det är som om man skulle rensa ogräs, och så klipper man bara bort ogräset lite, och så är rötterna kvar. Det ser kanske fint ut, men det kommer upp så mycket nytt hela tiden. De hade missat insidan. Och Jesus säger att insidan är det som avgör utsidan. Blir du ren på insidan, i hjärtat, med Guds nåd och hans kraft och hans godhet, så kommer det påverka utsidan också. Men ska du försöka få en lag som kontrollerar hur du lever yttre, då kommer fortfarande problemet vara kvar i hjärtat. Och Jesus och Gud, han vill att vi tar itu med det som är här. Inte bara försöker hålla koll på det yttre. Det yttre är fel, men vi kommer inte åt det genom att försöka kontrollera det, för då är det fortfarande kvar här inne. De hade läst samma bibel. De hade också läst, både fariséerna och Jesus, än det fortsättningen i lagen, i de 10 budorden i Mosebok, andra Mosebok 20:17, där det står så här: du ska inte ha begär till din nästas hus, du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Jesus lägger alltså inte till någonting. Han bara visar och förtydligar vad som redan fanns där, vad som judarna redan hade läst i lagen. Och när Jesus fick frågan om vad som var det viktigaste budet i hela lagen, så plockade han upp det här ifrån 5 Mosebok 6. Och det står det så här: hör Israel, Herren vår Gud är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Det är alltså det här som är det viktigaste budet i hela lagen. Sen så säger också Jesus att älska din nästa som dig själv. Det är det näst viktigaste. Och allting bygger på det. Att älska Gud i hjärtat. För älskar du Gud, så vill du också göra vad han, vill du också göra vad han vill. Den du älskar vill du visa kärlek. Och kärlek visar du genom att göra det som är gott och det som den personen vill. Så alltså, kärlek till Gud är det viktigaste. Kärlek i hjärtat till Gud är viktigast av allt. Och det innebär och för med sig att du gör vad han vill. Därför ska vi ta vad Gud vill och lägga det på hjärtat. Inte bara försöka kontrollera våra liv, utan lägga vad Gud vill på vårt hjärta för att kunna leva efter och följa det. Jag fortsätter att läsa i 5 Mosebok 10 och 12. Och nu Israel, vad begär Herren din Gud av dig annat än att du fruktar Herren din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, så att du håller Herrens bud och hans stadgar som jag idag ger dig, för att det ska gå dig väl. Det var Gud alltid har velat. Jo, han vill att vi älskar honom och gör vad han vill. Och älskar vi Gud, så kommer vi per automatik att forma våra liv så att vi mer, så att de blir mer som Gud vill. Hör alltså, vad Gud vill är att du älskar honom hela ditt hjärta. Och då kommer du hålla hans bud. Och det var det här de skriftlärda och fariseerna hade missat. De hade missat hjärtat och hållit fast vid det yttre. Och det vill Jesus poängtera. Han vill trycka på det. Det börjar här, i hjärtat. Om vi nu pratar om sex och sexualitet, så är det viktigt att understryka att det är något gott och något som Gud har gett till människan som en välsignelse, för att spegla det goda som han har och vill ge. Det står i Nya testamentet att relationen mellan en man och en kvinna ska visa på Guds kärlek, eller på Jesus kärlek till oss, till sin församling. Och redan i 1 Mosebok 2:22 så läser vi om vad Gud, det goda Gud har tänkt med det. Och det här är precis när Gud hade skapat kvinnan. Herren Gud formade Och då säger mannen då. Och mannen sa det: denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta, ty av man har hon tagits. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Sex och sexualitet är alltså en skapelse som Gud har skapat och som är god. Den fanns redan innan syndafallet. Och det är inte en del i det ondskan och synden i världen. Och målet för det var att en man och en kvinna skulle bli ett och dela den största intimiteten som fanns. Gud skapade mannen och kvinnan för att komplettera varandra. Precis som två pusselbitar. Han tänkte det så. Och han tänkte att de skulle sitta ihop, de två, resten av livet. Det var Guds mening och tanke från början. Och de var nakna, utan skam eller besvikelse. Det var Gud tänkte. Gud tänkte gott med sexualiteten. Han tänkte två människor som håller hela livet och som kan vara intima med varandra, både själsligt och fysiskt, utan att skämmas och utan att bli besvikna för det de har fått och den person de lever med, utan kunna finna glädje i varandra. Och det, även om syndafallet kom och all den synd det förde med sig och allt det dåliga som det har fört in i sexualiteten, så är det goda tanken kvar. Och det finns en hel bok i Bibeln om det. Jag kommer inte predika om den nu. Höga visan heter det. Den handlar om just det goda Gud har tänkt och att det fortfarande finns kvar. Däremot så har det här med sex och äktenskapsbrott och porr och mycket annat som finns idag, det har blivit så förvridet. Jag tänkte läsa ifrån första Korintherbrevet 6 som en utgångspunkt för att prata om det. Sex och tretton. Maten är till för magen och magen för maten. Båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukten, utan för Herren, och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en sjökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sjöka är en kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort från otukten. Alla annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel? Ett tempel åt den helige ande som bor i er. Och som ni har fått av Gud. Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Ibland finns det en tanke om att kroppen är till för sex och sex är till för kroppen. Men sex och sexualiteten är så mycket mer än bara en biologisk funktion. Det är mer än att äta. Maten är till för magen och magen för maten. Men det stämmer inte på sex. För sex är så mycket mer. Det är inte bara någonting du ska mätta. Och sen så är det klart. För Gud är det något så mycket större än bara någonting som vi gör. Vi är inte djur. Vi är människor. Och säger någon något annat så har de fel. Gud vill att vi ska leva som människor. Och ta ansvar för vad vi vill. För vad vi känner. Otukt som det pratas om här, som vi ska akta oss för. En snabb och enkel förklaring av det är att det är allting som har med sex att göra som inte handlar om en man och en kvinna som är gifta med varandra. Allt utanför där, utanför den väldigt begränsade sfären, eller det, den begränsningen, det är någonting som vi inte ska syssla med som kristna. Sex och sexualitet är begränsat till en man och en kvinna som är gifta. Och det var så Gud har tänkt. Det handlar alltså om, sex handlar om att förenas. Och vi hör ihop med Gud. Vi är förenade med Gud. Och det är motivationen till att inte på ett felaktigt sätt förena oss med andra människor. Det finns goda sätt att förena sig med andra människor. Här har vi gemenskap. En god gemenskap. Som jag vill att vi ska utvecklas och förbättra. Men det finns också en gemenskap i synd. Om någon som inte är gift med en annan person har sex eller ligger med varandra, då är det en gemenskap som Gud inte vill. Och eftersom den heliga ande har bor i oss, så gör vi Gud på något sätt delaktig i den synden. För han bor i oss. Vi är ett tempel åt Gud. Den heliga ande bor i oss. Och det gör att vi inte ska smutsa ner det templet. För vi vet ju att vi är ett tempel för den heliga ande. Vi har ju sjungit det flera gånger nu. Och det är motivationen till att leva ett rent liv. Mycket av den problem med som finns här i världen, det bygger oftast på mäns konsumtion av sex. Och det är någonting som särskilt vi män och killar behöver stå emot, att inte bli en del av det. Och det börjar i hjärtat. Och det är där vi behöver vara varsamma. Det börjar i hjärtat. Och det börjar med vad vi ser med våra ögon. Och sen vad det får för konsekvenser i våra liv. Det är därför porr här är en synd. För det innebär du, eller den personen som ser på porr, ser på en annan kvinna. Och det som antagligen får personen att se på porr, det är att en åtrå den här personen. Det finns ett begär. Och det föder inte något gott. Och det är inte vad Gud vill. Om vi går vidare då. Vi fortsätter att läsa i Första Thessalonikerbrevet 4 och 3. Detta är Guds vilja. Att ni helgats, att ni avhåller er från otukt och att var och en vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske lidelser och begär, liksom bland hedningarna som inte känner Gud. Så om någon i denna sak går för långt, då förrättar sin broder. Herren straffar allt sådant. Det har vi redan sagt och betygat er. Gud har inte kallat er oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Därför, den som avvisar detta avvisar inte en människa utan Gud som har gett er sin helige ande. Vissa, Paulus är en av de inräknade, de är inte så många antagligen, har gåvan att leva ensamma utan att vara gift hela livet. Men resten, de uppmanar Paulus att skaffa sig en fru eller en man för att de ska kunna leva rent och riktigt så som Gud vill. Och då vill Gud att det sker på rätt sätt. Det finns bra sätt och det finns dåliga sätt. Du kan skaffa dig en fru eller en man med vishet och med kärlek och med insikt. Men det kan också ske på ett dåligt sätt. Som världen, där det mer är frågan om begär och längtan. Och där sättet att du söker en person och en relation gör att det blir svårt att hålla gränserna. En bild på det är som att, om vi säger så här, här är sex, och så fort du är på väg åt det i din tanke, eller börjar vara på väg åt det åt dina handlingar innan du är gift med personen. Då är du på väg, då börjar du synda. Och det är därför Gud vill att vi tidigt tar itu med problemen. Inte som att vi klarar av att leva syndfria liv. Men Gud vill vi att vi tidigt gör något åt det. Så att vi inte fortsätter på fel väg. Och då så vill jag påminna er om det här. Alltså män och killar. Att hitta en fru eller en partner för livet. Det är inte en jakt där du ska fånga ett byte. Du ska hitta det snyggaste bytet och bara ta ner det. Och sen så drar du hem det och så är det klart. Och till tjejerna och killar, eller till tjejer och kvinnor, är det inte en, handlar det inte om att locka till sig någon som du ska fånga och sen så har du honom. Det finns en fara med att vi spelar på andra spelregler än vad Gud vill. Vi ska inte jaga rätt på någon för att fånga dem. Vi ska inte heller på ett syndfullt sätt försöka locka någon till oss med fel motiv. Gud vill att vi med ärliga ögon, med kärlek och vishet, letar efter någon om vi inte har någon än och inte har gåvan att leva ensamma. Men det här är ett problem som många har brottats med. Och vi tar ett exempel från Bibeln på en av de stora gudsmännen, David. Han brottades med det här. Han föll i synd. I andra Samuels boken 11 står det om honom och den händelsen. Jag läser om vers 2. Då hände det sig en kväll när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset. Att han från taket fick se en kvinna som badade. Och kvinnan var mycket vacker. David sände bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batseba, dotter till Eliam och hustru till hittiten Uria, sade man. David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne när hon hade renat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. David, han var här hemma. Många av hans vänner var ute och krigade. Men han var hemma, kanske lite på semester. Alla låg och sov och verkade inte kunna sova ordentligt. Så han gick upp och gick på taket. Och där såg han någonting. Han såg en kvinna. Och han fick begär efter henne. Han frågade efter henne. Vi ser här, det börjar på någonting här. Det fortsätter i ögat. På något sätt vad vi ser. Men det fortsätter också vad vi gör av det. Han frågade efter henne. Han fick höra att det var en gift kvinna. Men han fortsatte ändå. Han kallade till sig henne. Sen låg han med henne. Och när den synden var gjord, så försökte han mörka allt. Han till och med dödade hennes man för att det inte skulle uppdagas. Som tur var, så hade han en profet som var tydlig och satte dit David så att han förstod och fick omvända sig. David omvänder sig från sin synd. Och det är stort. Och det är den vägen vi har att gå. Jag läser från Jakobsbrevet 1:14. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret blivit havande, föder det synd. Och när synden är fullmogen, föder det död. Det börjar alltså med ett begär. Och när begäret liksom har fått finnas där och man inte gjort något åt det, då kommer det till slut leda till en synd, någonting synligt. Och om det får fortgå, om man inte omvänder sig, så kommer det leda till död. Antingen, eller både på ett sätt, till en död som är verksam nu. Att leva i synd för med sig dåliga konsekvenser redan nu. Men låter du fortgå hela livet utan att omvända dig, då kommer det till slut innebära en slutgiltig död i helvetet. Som tur var för David så omvände han sig. Och det är min uppmaning till oss alla, att vi lever i omvändelse. För det finns någonting att frukta. Gud framförallt, som har makt att döma oss. Inte som att vi ska frukta en otäck, hemsk far. Men vi ska ha respekt för honom. Gud älskar oss och vill oss väl. Han vill inte att vi hamnar i helvetet. Jag läser i Uppenbarelseboken 20. Och 10. Det här är i samband med den slutgiltiga domen. När Jesus har segrat över all ondska. Och djävulen som hade bedragit dem kastade till sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falska profeten är. Och det ska plågas natt och dag i evigheters evighet. Och jag såg en stor vit tron och honom satt på den. För hans ansikte flydde jorden och himlen. Det fanns inte plats för dem. Och jag såg det döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen det döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte finns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Helvetet är en reell verklighet som vi kommer ställas inför. Inte kanske att vi hamnar där, men det kommer ställas inför den yttersta domen. Och det finns en fara att komma dit. Och det gör är en motivation till att göra vad du kan för att slippa det. Jesus säger så här: om ditt öga förleder till synd, så riv ut det. Om handen förleder till synd, hugg av den, så att du inte kommer dit. Han vill inte att vi kommer till helvetet. Han vill att vi tar itu med synden. Nu menar inte Jesus att vi ska hugga av oss handen och riva ut ögat. För då tror jag alla hade varit blinda och utan händer här. I alla fall jag hade varit det. Men han vill mena med det att vi ska ta itu med synden. Och om någonting leder oss fel, så ska vi göra oss av med det. Och vi ska vara beredda att offra. Att bli av med en hand, det är ingen liten sak. Och jag tror att Jesus använder den bilden för att vi ska förstå hur allvarligt vi ska ta på problemen. Låt oss gå vidare med att läsa ifrån Ordspråksboken 5. Nu blir det ett lite längre stycke här. Det är en uppmaning till framförallt unga män, men vi alla kan ta till oss den. Ordspråksboken 5. Där står det så här: min son, i akt på min vishet, vänd ditt öra till mitt förstånd, så att du tar vara på goda råd, och dina läppar bevarar kunskapen. Av honung dryper en trolös kvinnas läppar, halar en olja är hennes mun. Men till sist blir hon bitter som malört och skarp som ett tveeggat svärd. Hennes fötter styr ner mot döden, till dödsriket drar hennes steg. På livets väg tänker hon inte, utan att hon märker det. Lyssna nu på mig, ni barn. Vik ej bort från min muns tal. Låt din väg vara fjärran från henne. Kom inte nära dörren till hennes hus. Ge inte din kraft åt en annan. Dina år åt en grym herre. Om inte främlingar ska mätta sig av din rikedom och din arbetets frukt hamna i en annans hus. Så att du själv till slut måste sucka när din kropp och ditt hull tynar bort. Och säger: hur kunde jag hata förvarningen? Hur kunde mitt hjärta förakta till rättavisning? Varför lyssnar jag inte till mina lärares röst? Varför vände jag inte mitt öra till dem som undervisade mig? Hur nära var jag inte att drabbas av ont mitt i den församlades menighet? Bibeln varnar: håll dig borta, kom inte nära, för det slutar bara dåligt. Och det här kan gälla mobil, det kan gälla internet, det kan gälla Snapchat, det kan gälla ställen, det kan gälla platser, det kan gälla personer. Håll dig borta från de sakerna som leder åt fel håll. Och var beredd att ta drastiska åtgärder. Nu kanske många av den äldre generationen inte tycker att Snapchat är ett problem och att de lockas till att antingen visa för mycket av sig själva eller se för mycket av andra via Snapchat. Men det är ett reellt problem för många namn i en yngre generation. Och var beredd att ta åtgärder för det. Sen fortsätter han så här i verserna efter i ordspråksboken. Drick vatten ur din egen brunn. Det är vatten som rinner ur din egen källa. Ska dina källor strömma ut på gatan? Dina vattenbäckar på torget? Nej, det är till dig det tillhör. Och ingen jämte dig. Må din brunn vara välsignad. Och gläd dig över din ungdomshustru. Den älskliga hinden. Den behagfulla gasellen. Må hennes barm alltid förnöja dig. Hennes kärlek ständigt berusa dig. Min son, varför ska du berusas av en främmande kvinna? Och sluta en annan hustru i din famn. Inför Herrens ögon är en människas vägar uppenbara. Han ger akt på alla hennes steg. Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sin egen synds snaror. Han måste dö i brist på förmaning. Genom sin stora dårskap går han vilse. Har du en fru eller man? Låt den personen vara din glädje. Har du inte ännu en man eller en fru, så är det väl något som är värt att söka. Det är vad Gud, det här brunnen och vattnet som du pratar om, det handlar om det här fallet om. En hustru som sonen eller den han talar till har varit gift med från början. Och det är där glädjen, troheten ska finnas. Vi ska också lära oss av ett exempel. Josef är ett bra exempel på hur man kan förhålla sig här till det här. I första Moseboken 39 kan vi läsa om honom och vad han fick vara med om. Vers 7 läser jag från. En tid, det här är när han var tjänare hos en man som heter Potifar. En tid därefter hände det sig att hans herres hustru kastade sina blickar på honom och sade: ligg med mig. Men han vägrade och sade till sin herres hustru: ända sedan min herre tog mig i sin tjänst bekymrade han sig inte för något i huset. Allt han äger har han lämnat åt mig att sköta om. Här i huset har han inte större makt än jag, och inget annat än dig har han förhörbehållit sig, eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud? Fastän hon dag efter dag talade på det sättet till Josef, lyssnar han inte på henne och vill inte ligga med henne eller vara tillsammans med henne. Men en dag kom han in i huset för att utföra sitt arbete, och ingen i husfolket fanns inne. Grep hon honom i manteln och sade: ligg med mig. Men han lämnade manteln i hennes hand och flydde därifrån. När hon såg att han hade lämnat manteln i hennes hand och flytt, ropade på sitt husfolk och sade till dem: se här, han har fört hit till oss en hebreisk man som vill locka oss till lättsinne. Han kom in till mig och ville ligga med mig, men jag skrek högt. Josef frestades. Han frestades om och om och om igen. Men han tog konsekvenserna av det. Han drog sig undan, han sa nej. Han ville inte ens umgås med personen, för att den här personen försökte locka honom till någonting som han visste var fel. Och när han ställdes inför det och den här kvinnan var ensam med henne, så sprang han därifrån. Han flydde hals över huvud, till och med lämnade sin mantel där. Nu så innebar det här ju inte att han kom undan på ett sätt fullt ut, för att hon spred ju en lögn av honom. Och han hamnade i fängelse för det. Men han gjorde rätt. Och det var därför som Gud delvis såg till honom i slutändan. För att han gjorde rätt. Och låt oss lära oss av det exemplet, att liksom hålla oss undan och vara försiktiga. Vi kan gå till nästa bild. Jag vill läsa i Matteus 5 och 27 igen. I samband med det. Ni har ju redan läst det en gång, men vi kan läsa det en gång till för minnet. Ni har hört att det är sagt: du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var en som är begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, sliv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Och om din högra hand förleder dig till synd, såg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till henne. Det handlar både om det yttre och det inre. Och det börjar i hjärtat. Låt inte synden vara, utan ta itu med den. Det gäller ju i det här fallet sexuell synd och lockelse och frestelse, men det gäller även alla synder. Jesus vill att vi tar itu med sakerna nu, innan det är för sent, innan det växer sig större. Det blir svårare att klippa gräset ju längre du väntar med det. Lite samma sak med synden. Det blir jobbigare ju längre du låter det växa. Även om det bara är ett frö, så gör något åt det redan då. Och var beredd att uppoffra saker för att få ett problem för att bli av med det. Sök hjälp. Tala med någon du har förtroende för. Det finns... Du kan ta upp det andra. Det var några länkar. Det finns några länkar här. Det var några tips. Jag har inte kollat igenom vad som är bäst. Men det finns också... Är du en familj, du har barn eller är själv tonåring och känner att du vill ha stöd eller någon som vill ha hjälp helt enkelt, så finns det hjälp att få. Vi vill hjälpa dig i den här gemenskapen, men det finns också hjälp på internet. Om man vill slippa och bli frestad, så kan man lägga in olika program som rensar ut sidor som inte är bra för dig. Eller att du kan få information, vad du har varit på internet kan skickas till någon annan, så att den personen ser vad du gör. Och utifrån erfarenhet så säger jag att desto mer man pratar, desto mer man bekänner synd, desto mer synden kommer upp i ljuset, desto mer kraft förlorar den. Om vi lever i ljuset, så får vi större befrielse och större frihet. Jag läser ifrån Romarbrevet 12 eller 8 och 12. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi lever efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Vi behöver inte leva och följa det som är dåligt. Vi kan leva fria genom den heliga ande som Gud har gett åt oss. Kan vi leva ett liv i frihet? Vi kan följa den heliga ande som Gud har gett oss, så att vi orkar gå på rätta vägar. På vägar som ger oss frihet. Som hjälper oss in i ett liv i frihet. Jag fortsätter med att läsa första Johannesbrev 1 och 5. Ifrån första Johannesbrevet 1 och 5. Detta är det budskap vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörket, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så att vi har gemenskap med varandra, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss från all förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Vi kan leva i ljuset med Jesus Kristus. Vi kan bekänna synder och leva rättfärdiga liv i kraft av den helige ande, i kraft av den nåd Gud har gett oss. Det finns förlåtelse för synd. Det är inte synden som är problemet. Det är när vi gömmer den, när vi glömmer den, när vi lämnar den utan att söka förlåtelse. När vi mörkar saker, när vi försöker dölja synden, då är problemet där. Men vi har förlåtelse och vi får förlåtelse. Och det står ju tydligt, ingen av oss är utan synd. Det är bara Jesus som är utan synd. Men vi kan leva i ljuset och ständigt omvända oss, ständigt rena oss, ständigt komma närmare Jesus. För Jesus, han för vår talan. Han är vår försoning. Han är hela världens försoning. Det är det som är det glada budskapet vi kallar att gå ut med. Att Jesus är hela världens försoning. Och när vi lär känna honom, när vi söker honom, när vi älskar Gud av hela vårt hjärta, då kommer vi hålla fast vid hans bud. Ja, hålla fast vid hans bud. Inte som att vi alltid kommer lyckas med allt Gud vill att vi gör, men vi kommer hålla fast vid honom. Vi kommer hålla fast vid vad han vill för våra liv. Så låt oss älska Gud av hela vårt hjärta. Och vet du med dig att du har synd som du inte har bekänt för Gud, så bekänn den för att kunna leva i ljuset med honom och renas och bli mer lik Jesus, som är vår förebild i allt. Låt oss be. Tack. Tack gode Gud att du sänder din son Jesus Kristus. Tack Jesus Kristus att du var trogen, trogen ända till döden på korset, för att befria oss från synden. Tack för att vi kan få leva ett liv i renhet genom den heliga ande Gud som du har gett oss. Som ett sigill på att vi tillhör dig. Hjälp oss att leva liv i renhet med dig, så som du har tänkt, så som du vill. Ge oss vishet och fyll oss med din heliga ande. Och dra oss in i ljuset. Hjälp oss att lämna mörkret bakom oss och att i ärlighet söka dig och möta dig. För du är en förlåtande Gud. Du är en barmhärtig Gud. Du är en god Gud som vill oss väl. Och du vill möta oss. Du vill förlåta oss. Tack Far i himlen för att du är så god. Tack för din nåd och din förlåtelse. Hjälp oss att ta till oss den. Amen.